Heter Karl Møller og er her på Stordagata nummer 38 hos Nils Nyman. En av løste Bryggs gamle veteraner og forhåndværende postmestere. Og vi skal nå prate lite om hur det var at være ung her på Brygget før i tiden. Ja, Nisse, jeg vet at du er født den 4. januar 1912 oppe på Prestgården i undervåningen. Hva var det hette?
Inspektorsbostaden.
Ja.
Ja, har du sagt det?
Ja, det är bra. Det är så.
Ja, är det igång? Nej. Ja, ska man nu börja på att berätta lite grann här. Vi kan ju börja ifrån skolan. Från skolan på början på 1920-talet. Då hade vi en småskola som Ingrid Granberg var en lärarinna. Mellanskolan Lisa Johansson och stora skolan John Johansson och fortsättningsskola som var lärare där då. Skolan fanns då också vid Gåvasbo och Ingstabo. Någon gymnastik förekom ej i någon större omfattning då på den tiden. Stora skolan blev sedan mera omgjord till en mindre skolsal med gymnastiksal. Och då blev, tror jag, det blev indraget vatten. Och uppvärmningen bestod av den där gamla skolan av en kamin vid dörren. Jag tror det var två kaminer. Och en vattentunna tror jag stod där för om det skulle drickas eller om det var för helbekämpningar, jag kan inte säga. Och en skolträdgård hade vi då mellan sjukhemmet och läntan 1924 som vi skolbarn fick så grönsaker och sedan var det rensning och skörd och det tror jag vi fick behålla det lilla som blev. Den verksamheten upphörde så småningom. Och så hade vi en pojkslöjd och en flickslöjd som var belägen ovanpå Sodermakarverkstan däråt skyddsverkstan till. Träslöjden var en sal för sig och en sal var för vävning med mera för flickorna och det. Och vi fick tåga dit då när slöjdtimmarna var på gång.
Vad gjorde ni det, Nisse?
Ja, vi gjorde då lite varje hand av, vi gjorde, jag var 17 år, vi gjorde
skärbrädor
och sånt där, just det, jag kommer inte på, och klähängar och brödspade och det har skosmörja, skoborste gjorde vi också, minns jag, och så var det lite annat smått och gott. Ja, vi var väl nu då. Några år senare efter reparationen i skolan så blev det uppe på vinden där blev det en slöjdsal omgjord. Så där borta blev det blev slopat det vi hade där borta vid ovanpå Sadomakarverkstan, ja. Och en skolresa hade vi en gång till Furuvik och då regnade till allt elände hela dagen, så det var inte så trevligt vad jag vill säga.
Och hade de nöjespark i Furuvik på den tiden?
Ja, jag tror det. Det var någon mindre skala.
Hade de lika många djur som de har nu? Eller?
Ja, det var lite grann. Och då fick vi sitta där inne i någon sal eller någonting. För det regnade ju hela dagen. Va? Och julfest ska jag berätta lite om, det var i skolan. Vi var aldrig upp på herrgården någon gång som jag kan påminna mig. Varken, men de som var före oss och de som var efter oss gick i skolan, de var ju där fick tåg upp dit och fick några god saker och sånt där. Bland annat så när vi hade julfest var Hjalmar Larsson utklädd till julbock några gånger. Jag kan inte påminna mig att jag hade någon jultomte då. Skolsalen användes också till föreläsningar och sammankomster av skilda slag. Bland annat var det första filmförevisningen som var där i skolan. Och den som skötte apparaten, han vevade fram filmen och kommenterade samtidigt som han vevade fram.
Vad hade den för belysning?
Ja, det var, jag tror det var karbid, va? Stor karbidbehållare, så det var ju livsfarligt att sitta där, man kunde springa i luften hela skolan. Va? Så det var en upplevelse av stora mått. Och idrottsföreningen hade några basarer där i skolan och olika anordningar med tombord och så där vidare. Bland annat var det på skoj tre ronders boxning som utfördes med lokala förmågan. Någon matbestigning eller skolskjutsar förekom ej på den tiden. Så sedermera blev skolan indragen här och överflyttad till med skolskjutsar till Skärplinge och Tiaf.
Och när var det, tror du?
Ja, det årtalet kommer jag inte ihåg. Det blev på senare tiden alla fall någonting. Och fritiden kan man berätta lite om. Jag har inte så mycket stort minne av det, men när man kom hem då så skulle man läsa läxorna. Och så hittade man på lite varjehanda slag och någonting. Jag vet att vi såg att trissor här av V-trän här och så kastade vi dem på P-gatan här vi kallar på den tiden. Och långt bort 50 meter så stod en annan pojke och tog emot den där trissan med en krokig växtdörr någonting som såg ut som en bandyklubba. Och så kastade han den tillbaka den till den som den kom ifrån och han skulle mota den då. Så var det till kasta fram och tillbaka. Och det kunde ju hända att den där trissan gick ju sönder så småningom. Det var till att skaffa en ny, va? Ja, så kunde man gå ner och sen några cyklar som nutidens barn har, det förekom aldrig på våran tid. Och mekaniska och andra leksaker som nu finns. Då fick man väl hitta på några andra träklossar och så.
Det kanske var bättre trevligt på vintern.
Ja, det kan ju tänka sig.
Ja, men man körde släda och sånt.
Ja, jo då. Man fick väl hitta på lite. Jag kommer inte riktigt ihåg. Men vi hade väl något. Och så sprang vi med en hade vi spikat på två trissor på en tvärslå och så sprang vi, hade vi en stör och så hade vi ett hjul som skulle föreställa en bilratt och det då sprang vi fram och tillbaka med det och lekte som man körde bil, va? Ja, och så kunde man gå ner till hammaren och titta på kvällen och det var vackert att se när järnet glödde och det gnistrar som ett fyrverkeri. Det var en skönhetssyn till sig på den tiden. Och det strålade överallt där i hammaren så det syntes lång väg. Och ja. Och kan man nämna lite om det här elektriska. Belysningen var på den tiden lite primitivt. Det var en generator där vid sågen som drogs av vattenkraft. På kvällen vid 10-tiden så slog strömmen av och då blinkade de några gånger som man visste väl vad det som komma skall. Och då var det till skynda sig i säng eller också fick man ta fram ljus och portugenlampa om man ej hade hunnit gå till säng. Sedermera blev det ju ström ifrån Älvkarleby.
Det gamla kraftverket, drog det hela bruket här?
Ja, jag tror att det var i själva bruket som det elektriska var. Några, runt omkring här tror jag det inte var några, de hade inte någon belysning på runt omkring här. Det kom till senare det när vi blev ordnat från Älvkarlebo. Och belysningen kan jag ju tala om då. Då var det några elektriska lampor långt emellan här på gatan och det. Och då hade vi en som hette Karl Ek som gick och tände dem där. Det var strömbrytare vid varje stolpe på. Och de där var belägna på Stora gatan här och Västra gatan och Norrgatan och Södra gatan. Och långt emellan så det var mörkt emellan stolparna. Och han tände dem där på när det blev mörkt och släckte dem i 10-tiden på kvällen. Så på natten var det ju mörkt naturligtvis. Men sen nu är det ju bra belysning.
Så, nu går det igen. Så. Hoppå.
Bandet går. Ja, på kvällarna då när inte Folkets hus hade kommit igång då fick ungdomen hitta på lite av varje då. Gick vi ut på onsdagar och lördag kvällar och träffas. Och så promenerade vi fram och tillbaka och lite av varje sådär.
Var det bara här på Stora gatan?
Stora gatan gick vi fram och tillbaka, vet du. Och det var stora klungor av pojkar som stannade upp och kom ifrån utifrån med och från andra ställen och det. För att 1926 var det 530 personer som bodde här vid Lövsta bruk. Och allt som allt var det med inkringliggande byar och det var det 1010 personer allt som allt här vid Lövsta bruk 1926. Men när Hammaren och Lantbruket lags ner. Hammaren lags ner den 24 november 1926. Det blev ett hårt slag för Lövsta bruk. Sedan dess har befolkningen minskat oroväckande när arbetstillfällen minskade. En del skaffade häst och en del fick arbeta i skogen. Nu finns det inga kor kvar. Men då på den tiden när bruket var igång då hade varje smedshushåll en 3-4 kor för att dryga ut den låga inkomsten som var då i Hammaren. Och det var inte så stor förtjänst på det. Förtjänst på den tiden. Och sen kan vi berätta lite om dansbanan och det. Hur det var på den tiden. Efter gammal så låg dansbanan där vid stallan och ladegården. Där hade de ju dans då. Den lags ner på före midsommar och den togs upp efter midsommar. Och de dansade i flera kvällar tror jag det var. Sedan vad jag kommer ihåg så var dansbanan och festplatsen flyttade där uppe i mellan där det flyttade Rosena på stickstugan vi kallar och på höger sida fram till ån. Där var dansbanan nedlagd och där firades midsommar men majstång tror jag det inte var där. Men roligt hade de i alla fall för en del. Det blev en del slagsmål och så vidare. Och det var väl efter gammalt också slagsmål. Det pappa tror jag skulle vara någon sorts ordningsvakt där. Och han hade göra till leda hem en del som var lite överförfriskade. Kan jag tänka mig. När han berättade någon gång. Och första större festen var när Folkets hus hade kommit eller var byggt 1926 eller 1927 någon gång tror jag det blev färdigt och då blev ju all verksamhet förlagd dit till Folkets hus. De hade ju det här försvunnit här det han nämnde nu Och första större festen var, tror jag, Julabokalle var här och spelade. Och då var det omkring en 2000 personer tror jag det var. Och 75 öres inträde. Det var tiden att leva. För många år sedan byggdes en stor dansbana med tak på där vid Folkets hus som är i bruk än idag. Väldigt bra dansbana. Och så har Folkets hus utökats både på längden och bredden med cafeteria och så vidare. Och 1949 var det inträde tror jag 1,50. 1948-1949. Hur mycket är inträdet nu? 1985, 35 kronor var det. Och då var det mycket folk på midsommar och pingstfesterna. Och jag började på hjälpa till där redan 1948. Så jag tror jag var 30 år i Folkets husstyrelsen. Och hjälpte till varenda midsommar och pingst som jag kan påminna på. Och jag kommer ihåg när Hornmusikkåren spelade i parken på Kristi himmelsfärdsdag morgon. Då... Det var på början på 20-talet. Då gick man ut och lyssnade lite överallt här och det var mycket vackert i Folkets hus. Nej, Folkets hus. Lösta bruk ska det vara. Och Hornmusikkåren upplöstes i slutet av 1920-talet.
Ja, Nisse, när började du på posten då?
Ja, det jag började 1927. Som postbiträde. Och då hade min far...
Hur gammal var du då då?
Ja, jag tror 15 år någonting. Mm. Ja, 15 år va. Och i alla fall då så var min far då var kom hit här till Löstabruk 1906 som lantbruksinspektör, flyttade från Stora Sundby och var anställd vid Lösta lantbruk till 1922. Fick då befattning som poststationsföreståndare till år 1944. Då kan jag berätta lite om hur postanordningen var vid Löstabruk. Från Löstabruk utgift med lamprebärare då på den tiden 1922 med häst eller cykel till Elinge Åkerby utgick härifrån från Löstabruk. Och så var det en lamprenbäring från Löstabruk till Konradslund på Ålsbo vall som hette lamprenbärare Persson. Och sedermera så blev det med cykel till Årböle och han hette Bernhard Löfqvist. Och posten avgick här vid 8-tiden varje dag med bil. Jag tror det var mindre lastbil från första början och sen blev det personbil. Postförare hette Johannes Hallberg. Och den kom tillbaka då klockan 12. Och bland då till jul så kunde vi skulle öppna klockan 1 på stationen. Då kunde det posten bara försenas eller kom hit klockan 1. Och då var det till jobba på och massa folk som kom hit och skulle hämta posten. Och posten hade inte kommit då till klockan 1. Det var för sena till jul.
Ja,
alltså.
Ja,
i alla fall då så gick det väl som det gick då. Ja, sen den där lantbrevbärarlinjen som var från till Elinge den och överfördes till Skärplinge senare. Den drogs ifrån här från Löstabruk. År 1926 betjänades poststationen av omkring 2380 personer med barn under 15 år alltså man. Poststation inrättades här den 1/10/1869 vid Löstabruk. 4 inbrott har varit under min tid som poststationsföreståndare.
Knyckade mycket.
Ja, det var rätt mycket va. De var benägna att kunna komma hit här till Löstabruk. Jag kan inte fatta att de var du kunde komma till. Och de tyckte att det låg lite avsides till.
Ja, eller det är möjligt. Ja,
ja, postlinjen Lusabruk Tobo blev indragen år 1949. Posten befordrades sedan med buss från Tia hit till Lusabruk. År 1947 blev det inrättat en poststation vid Vann, och då överfördes den linjen som gick till här då till Lusabruk från Holmnäs, den överfördes till Vann. Poststation. Och då blev det en betydlig minskning här vid Lövstabruks poststation 1947. Ja, det tar vi. Ja. Och posten var öppen söndagar och helgdagar. Jag kan ju nämna när julrotan var slut kom det mycket folk in på posten och skulle hämta post och lämna post och så vidare. År 1955 blev indraget öppethållande på söndag och helgdagar, och det var ju bra det, får jag säga.
Man fick då lite ledig.
Ja, man fick ledig någon gång. Jag har jobbat 50 år på stationen, början 1927 till 1977, den 31/5, då blev jag pensionerad. Ja. Så den 31/5/1977 är det slut med Lövstabruks poststationsverksamhet vid Lövstabruk. Numera kommer posten från Skärplinge som lantbrevbäring. Så Lövstabruks poststationsstämpel stämplar aldrig mera. Och det är ju sant. Finns aldrig mer den stämpeln.
Nej.
Så storhetstiden är slut för postens del vid Lövstabruk.
Ja.
Ja, jag tänkte tala lite om gamla idrottsplatserna och fotbollsplan som låg där vid Sademaka verkstaden och mellan den och övre dammen där. Det förekom idrottstävlingar av skilda slag samt skidtävlingar på vintern. Hjalmar Larsson var tidtagare, tror jag, då när skidtävlingarna var. Start och mål vid idrottsplatsen. Och så är det ett fotboll också, de hör väl till serien, förstår jag. Och när de spelade om söndagarna hördes det över hela Lövstabruk från publiken ett jubel när Lövstalaget sparkade in ett mål. Det var mycket folk som var och tittade på fotbollsmatcherna då på den tiden. Det var både gamla och unga. Och när sen på vardagen kom, då blev det, skulle man kommentera då söndagens fotboll. Och de hade spelat bra eller inte bra. Det var stort intresse då på den tiden, kan jag poängtera, med fotbollen. Sedermera när den flyttade till fotbollsplanen där vid Långbron där. Ja, ibland då så kunde det vara festanordningar anordnade också där vid den här gamla fotbollsplatsen och idrottsplan här på 20-talet. Det var till att få in pengar till föreningen naturligtvis. Och det var ju mycket anordningar de hade hittat på då med någon dans var det inte då, det var bara festanordning, om man säger så. Ja, och så nu kan vi övergå till hur det var här den 15 varje månad vid Lövstabruk. Det kom en del småhandlare här som hade olika försäljningar, bland annat med kläder och karamellskummor. Och de var placerade där vid mellan kontoret och apoteket. Det hade sina platser, och det var mellan kontoret och apoteket, ja, vid Bruksgatan där. Det var mycket folk som kom då, och det var ju den 15. Och då skulle de hämta pension och avlöningar bland annat på posten. Och då passade de på att handla lite kläder och andra saker. Och då skulle de också besöka apoteket, doktorn, brukshandeln och brukskontoret. För att uträtta lite ärenden som de hade då. När de hade en gång kommit fram här till Lövsta bruk. Apoteket och postkontoret finns ej numera. Ja, när hammaren var igång kunde dunket från hammaren höras till Kärven och Kvarnbo med flera platser vissa gånger när det var en sådan vind. Man kan än idag göra sig tid och stanna upp ett tag och förnimma och se skenet och ljudet och höra hammarslagen från hammaren och höra verksamheten i stall och ladugårdar, ute i skog och på fält och i hemmen. Och på vägarna när jag hörde hästfororna kom och höra smederna komma när de hade, skulle jag vill säga, när det var skiftombyte och det. Då var det liv och rush här vid Lövsta bruk. Och den storhetstiden som varit en gång vid Lövsta bruk kommer väl aldrig mera tillbaka.
Hur var det, kommer du ihåg Nisse, hur det var med fackföreningarna?
Jo, det kan jag väl berätta lite grann om. Vi hade en fackförening, Järn och Metall, som fanns här och bildades 1917 tror jag. Här vid Lövsta bruk. En sammankomst hade de i skolan på 20-talet någon gång. Jag minns att kaffet kokades hos min mormor som då bodde vid nummer 35. En stor koppar kaffekanna tror jag de kokade i. Och sen bar de upp kaffet där till skolan. De fick väl värma det vidare där. Och då bara väl fick dricka kaffe och hade väl någon underhållning kan jag tänka mig. Fackföreningen upplöstes så småningom. På 20-talet eller efter någon gång där sedan hammaren har slutat sin verksamhet. En husmodersförening fanns det också här på 20-talet. Ordförande var Fanny Nilsson. Det tog hem bland annat en säck kaffe som det vägde upp här på ett rum här borta vid syfabriken där vid flygen. Man vägde upp det i 1 och 2 kilos påsar som medlemmarna fick köpa. Det var väl något billigare än i affären, förmodar jag. Föreningen upplöstes så småningom. Vid Folkets hus har det alltid varit pingstfest och midsommarfest från första början. Och på hösten i september någon gång så var det höstfest. Och jag kan nämna år 1949 hade vi ett nöjestivoli här med karusell och tivoli-spel. Det kunde vara här 2 lördagar och 2 söndagar i följd. Det förekom bland annat utlåtning av en liten gris som det hade med sig. Grisen den fick de behålla för det mesta. För den som vann grisen, den kunde ju ej ta det med hem på cykel. Det skulle vara den som hade bil då möjligen. Ja. Så småningom upphörde det med Tivoli. Pingstfesten 1949 spelade Hawaii-orkestern Chihola från Stockholm 3 kvällar i följd. Det skulle ha 662 kronor. Och så var det scenuppträdande också. Och det var nästan varje Stockholms orkester som var här på den tiden skulle hade alltid scenuppträdande. Och det var mycket sådana orkester i ett skede. Och det spelade, ja, och det spelade dansmusik också. Inträde var då 1,50. Det ökade lite undan för undan med priset för inträde. Julavårdfesten som IOGT hade jämt efter midsommar. Då kunde det vara omkring 1000 personer närvarande. Det var riktigt populärt med julabo och det. Och jag hjälpte till nästan varenda gång. Och jag kommer ju till tänka nu här, vi hade en som heter Knut Forssell, Pysen vi kallar. Han skulle ta upp dansbiljetter ett tag där på dansbanan. Jo då, han stod ju mycket riktigt där då. Men så var det någon kille då som inte lämnade den biljetten. Och då följde naturligtvis Forssell efter den där personen hela dansbanan runt och viftade med handen att han skulle ha biljetten. Ja, under tiden så strömmade ju ner en massa folk upp på dansbanan. Så det var ju mycket lönsamt sätt att göra så. Det var mycket cyklister i början på den tiden. Hela sidan åt vänster innanför Folkets husområdet var fullt med cyklar. Det var inte många bilar då, taxi möjligen. Annat är det nu för tiden. Några enstaka cyklar, bara bilar. Så tiden har väl förändrats till det bättre, kan tänka mig. En ny kiosk har uppförts förra året 1985, där vi Folkets hus för försäljning av godsaker, tombola, varmkorn med mera. Mycket bra, får jag säga. Gott om plats. Ja, när festplatsen upphörde där vid bron där från Stigstugan Roséns bostad till, blev det överfört här till Kungsängen vi kallar, på höger sida om vägskälet ner till Folkets hus. Där var det festanordning av skilda slag. Det var dansbana också där bland, så de kunde dansa och ha roligt. I samband med det var det bioföreställning anordnad vid Nedre Kvarn. En film med Fyrtornet och Släpvagnen, tror jag det var då. Flera föreställningar. En rolig film. Och maskinisten som skötte filmen, han fick stå och veva fram filmen bakom där de hade byggt upp en plats åt den på ena gaven där. Ja, nu kan jag komma på här nere på baron här när det var, när han hade fint utländskt främmande på herrgården. Då ville han naturligtvis visa Hammarsmedjan hur det gick till väga där. Så då var det marschande tända här i Blekången vi kallar, från herrgården ner till Hammaren på kvällen. Och då gick de där och begrundade det hela. Till jul på 30-talet så delades några gånger två ljus ut till varje hushåll efter gatan. En del fick en choklad också. Jag har varit med och fått en chokladask några gånger. Från baronen innehöll det, ja, jag kommer lite fel här. Det upphörde så småningom, ja. När man gick till julottan på 20-talet så var det man skallade efter hela gatan på båda sidor och i parken till herrgården. Man skallade som var tända då efter gatan och mycket vacker. Men numera finns det inte efter hela gatan, utan nu är det till parken och vid kyrkan som det upplyst på jultagens morgon ska en rökbastu fanns där uppe vid kanalen på den tiden. Vid den långa byggnadslängan där på ena gaven. Där fick man lämna in fläsk och skinka med mera för rökning. Det finns ej numera kvar här vid detta bruk. Och sen då tänkte jag tala lite om hur det gick till när de tvätta här på den tiden. Där uppe vid kanalen med rinnande vatten fanns en brygga. Då vita tvättkläder skulle sköljas och behandlas med ett klapp trä. för att få bort gjutvattnet i kläderna som då hade behandlats med i tvättstugan i det stora bykaret. Och tvättkläderna hade då hällts på med gjutvatten för att det skulle stå och dra i karet, det stora bykaret. Bykaret fraktades och med dragkärra eller kördes upp med häst och vagn från tvättstugan upp till kanalen där. Så småningom återstod mangling med en stor tung mangel som drogs fram och tillbaka med den stora stena på som tyngd. Ibland behövdes det två stycken som drog mangel.
Var stod den mangeln?
Där är enkom mangelrum här uppe vid gamla tvättstugan här uppe vid pensionärer till byggt nu om jag säger så.
Ja, så det uppe vid vid nya pensionärer hemma.
Ja, här ja. Ja. Och det var ett jäkla göra att vi drar den där mangeln, får jag säga. Det var inte så roligt alla gånger. Det var stortvätt höst och vår. Och allt vatten till tvätten fick bäras från en brunn utanför tvättsugaren. Det var inte några arbetsunderlättande metoder som fanns då. På den tiden. Motsvarande vardet finns nu. Tiderna har förändrats och tur är det. Tvättmaskinerna som nu finns har underlättat arbetet med tvätten avsevärt. Och så kan jag nämna att bakom Hammarsmedjan fanns det då när Hammar var igång ett badhus för smederna som du kunde tvätta sig när arbetsveckan var slut. Det var väl rätt så sotiga då, antar jag. Det kunde också användas någon gång för andra som kunde gå dit och bada. Det finns ej mera kvar nu mera.
Nisse, den där, kommer du ihåg den där hästen de har pratat om som var på Villa Väga i kyrkan någon gång?
Jo, jag tror det var någon gång på 20-talet eller sådär. Det har omtalats att hästen skenade eller sprang om man säger så, och den sprang till kyrkan och den slog upp, sprang på kyrkdörrarna så de åkte upp säga, och fortsatte fram till altaret. Och det var otroligt att hästen var överansträngd av strängkörning eller vad det kunde vara. De hade tänkt att de skulle skjuta hästen där framme i kyrkan, men jag tror de fick låta bli det, för hästen lugnade ner sig så småningom och det kunde leda ut hästen ifrån kyrkan. Hästen användes i flera år sedan att köra med, har det berättats, ja.
Är du Nisse, du kanske väl berätta lite mer om posten?
Jo, jag kan säga lite grann här om. Bland annat har det berättats att när poststationsförståndare Jonsson var på posten i Lövstabruk, det var väl på 1900-talet tror jag någon gång. För då kom det att pojkar gjorde något ofog ibland på fönstret utanför postlokalen på kvällen. Och gubben ilsknade till och tog fram revolvern och sköt ett revolverskott genom fönstret. Så att det blev ett runt hål i fönsterrutorna för att skrämma dem därifrån. Och pojkarna stack fortare än kvickt därifrån. Så kan det gå om. Så det var rena rama vilda västern på den tiden. Det var hårda bud som rådde då. Det fanns tre revolver då på posten. En skulle lantbrevbäraren ha, en skulle postföraren till Tobo ha och en skulle vara på posten. Så det var full beväpning, hårda bud.
Sköt de någon gång med den där?
Ja, det var det, ja.
Ja, men jag menar på posten.
Men aldrig någonting att jag hört att de har skjutit någon person eller någonting.
Nej,
jag tror inte. Jaha. Men det skulle vara... På den tiden, konstigt nog.
Att det var någon
skulle
som...
Skulle det vara då så på den tiden att det skulle vara beväpnat, va? Var det så farligt då att vistas på vägarna eller hur det kunde vara? Ja. Troligen var det så.
Ja, troligen var det väl det.
Nu får du ju inte ha någon skjutvapen.
Nej,
på
nej.
Och sen kan jag berätta att det var en person som kom in på poststation då när Jonsson regerade. Och han skulle prenumerera på en tidning. Men då sa han att han ville promenera på en tidning. Han sa ju fel naturligtvis. Ja, Jonsson låg då ut en tidning på golvet. Och sa, varsågod och promenera nu då. Ja, så kan det gå ibland om man uttrycker till felaktigt. Från första början här vid Lösa bruk, den första 10/1869, så avgick posten en gång i veckan till Håkabo Gästgivargård med häst. För vidare befordran med en linje Uppsala Österbybruk Gävle. Hur den ankommande posten kom till Lösa bruk, det antar jag väl att det kom med samma skjuts. Det har inte stått i något papper om det i alla fall. Men den skulle väl komma hit på det viset, antar jag. Första lampbäraren Karl Åkerman började år 1879 att tre gånger i veckan gå till fots med post från Lösa bruk till Skärplinge, Hånes organistbostäder, Konradslund, Lösa bruk. En sträcka på 4,5 mil. Avgick klockan 5 på morgonen. Kommer hem så småningom på eftermiddagen. 1905 blev det med hästfordon och då avgick han klockan 6 på morgonen. Så då gick det väl lite bättre för än till gå en sån sträcka. Han slutade 1914. 3-4 kronor per tur tror jag han hade då. Det var kan hända bra betalt, jag kan inte säga det. Den lantbrevbärarlinjen som det utgår är från Skärplinge och den passerar Lösta bruk, Karlsbo, Lösta bruk, Bystan, Immenbo, Gibo, Gollarmora, Gibo, Årböleby, Stenmo, Kullen, Önsbo, Kärven, Lösta bruk, Skärplinge, omkring en 14 mil får de köra nu med bil. Det är en bra lång sträcka. Mm. Jag kan ju tala om nu hur det har varit. Det har varit många förändringar under årens lopp med postanordningarna vid Lösta brukspoststation. Hur det kommer att bli i en framtid med posten, det vet man ej. Det blir väl ändringar, antar jag. Och nu har Lösta bruk och postadress behölls tills den 10/3/1979. Likaså poststämpeln. Men efter denna datum är det definitivt slut på eller på poststationen Lösta bruk.